I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Dags för lite reklam, och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB, och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller, och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. Bara för att det gick bra igår betyder inte att det kommer gå bra imorgon. Och det är därför det är så viktigt att utvärdera ett beslut, inte på hur det blev utan hur processen gick till. Det är så att om jag tar ett beslut och köper en investering och går minus 10, då var det ett dåligt beslut, och går den plus 10 så var det ett bra beslut. Hur det går, det är helt irrelevant. Det viktiga är hur du funderade och hur du kom fram till beslutet.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är det dags för avsnitt 184.
Mm.
Och detta är väl det andra avsnittet i vår sån här serie i början av ett nytt år.
Mm.
Och ser inte så entusiastisk
ut. Nej, jag börjar tänka så, vilka är det vi har liksom? Vilka avsnitt är det vi har i början på ett nytt år?
Okej, men vi har alltid så här, vad hände förra året? Vad lärde, vad kunde man lära sig? Hur gick det? Hur gick det för portföljerna? Vilket är det vi ska prata om idag? Mm. Alltså så gick börsåret. Mm. Nästa vecka blir det förmodligen så här, bästa fonderna för 2021, och sen efter det så blir det ombalansering och hur ska vi sätta upp portföljerna för i år.
Perfekt.
Liksom. Mm. Så att det är väl liksom lite dagens...
Det är vad man kan förvänta sig.
Här. Ja, det är lite dagens...
Med börsåret 2020, hur det gick, det ska vi prata om idag.
Ja, precis. Mm. Och vi tittar på lite så här, varför gick det som det gick? Vad kan vi lära? Vad är liksom observationerna? Lite hur gick det för andra? Lite så här frågor från forumet.
För andra som har andra för strategier?
Andra, eller? Ja, för andra investerare. För
ja, men det är spännande.
Vi människor vill ju väldigt gärna jämföra oss med andra,
ja,
tänker
det
jag.
Kanske vi vill.
Och sen precis som vanligt, idag blir det lite grafbonanza. Man behöver inte titta på graferna för att hänga med om man bara lyssnar på detta som ett poddavsnitt. Men vill man titta på det så finns det alltid på bloggen både bilder och bildspel och hela paketet. Och det finns också en sammanfattning på ett par minuter för den som inte vill lyssna på
det. Är det Express ja. Som du har börjat med?
Ja, precis.
Jättebra.
Jag kämpar fortfarande för ner det till 3 minuter. Men
det står 3 minuter Express.
Ja, jag vet.
Men vi går vidare. Vi har redan avhandlat hur svårt du har att hålla tiden.
Precis. Mm. Okay, ja.
Ja, men det har vi ju. Förra ja, avsnittet okay. pratade vi om det.
Ja. Och jag tänker så här, om vi hoppar rakt in i det, så skulle jag säga så här att 2020, om man tar från ett börsperspektiv, på många sätt var ett historiskt år.
Och är det på grund av corona nu eller är det något annat du tänker på?
Nej, faktiskt inte corona.
Nej, utan berätta
det,
nu då.
Nej, men om vi har ett litet sidospår där, så tänker jag så här att det verkar just nu som att liksom, man får inte tycka att 2020 var ett bra år.
Nej, liksom det, i media är storyn att det var ett skitår för många.
Ja.
Det kommer inte fram så mycket heller på vilket sätt det kunde varit ett bra år. Jag såg en artikel i en dagstidning.
Ja,
och då var det Anders Hansen som hade en artikel om att det var ett bra år ur infektionssynpunkt. Liksom.
Ja.
Och då inte virus, ja, utan nej, bakterier.
Och man ska verkligen inte förringa det. Det är många som har haft ett tufft år.
Ja, visst.
Absolut. Men jag är bara så här, jag är ibland lite rädd för när man får en historia om någonting så fäster den historien och så blir det liksom så att kanske folk inte hade ett dåligt 2020, men eftersom alla pratar om att 2020 var ett så dåligt år så blev det ett dåligt år.
Ja. Ja, och jag läser ju nu Ant Middleton och Zero Negativity, och där finns det liksom inte att någonting är dåligt, utan det finns alltid bra saker med allting. Och jag vet att detta är väldigt provocerande, men det är ju jävligt mycket skönare att tänka vad som var bra med någonting än allt det dåliga.
Ja.
Så du och jag, vi hatar ju negativitet egentligen.
Jag ska inte säga, kanske inte. Jag har svårt för det. Men
jag har också svårt för det, men jag ägnar mig åt det på daglig basis. Men, och sen så tänker jag så, vad fan håller jag på med?
Ja.
Strunt samma. Vi pratar om 2020, inte vårt privatliv.
Ja, men i alla fall, det som jag tänkte säga är, eller som jag hade planerat att säga, var ju att 2020 var ett historiskt år på börsen. Framförallt för att vi hade... Alltså så här, när vi gick in i året så började ju börsen med gå, så fram till jag tror 19 februari så gick börsen upp typ 8%, och det var liksom så här skitbra. Och sen hade vi ju liksom den där liksom kraschen
i mars
ja. Mm. Och då gick ju liksom börsen ner, och man trodde, jag kommer ihåg att vi satte upp en undersökning på bloggen, så här, när tror du att coronakrisen är över på börsen? Och då var det så här 2 år, vissa till och med längre än 3 år.
Mm.
Och sen så var det över typ till midsommar och börsen.
Svensk, på börsen.
Ja, på börsen, ja. Och sen slutade ju Stockholmsbörsen, om man tittar på alla företag, alltså det som kallas för 6RX-indexet, ja, det slutar ju på plus 14,8%. Och tittar man på globala börsen, alltså en global fond, då slutar den på typ 2,3%.
Mm. Men skiljer det sig från andra år?
Ja, alltså vi kommer titta på hur det är andra.
Vi kommer jämföra det.
Andra år. Men normalt sett så brukar man ju säga att svenska börsen ska ju sluta med 95% sannolikhet mellan typ minus 40 till plus 50.
Mm.
Så att den hamnar ju i det där intervallet. Så att den slutar på 14% är ju inget ovanligt överhuvudtaget. Sen är det ju alltid så att den globala börsen är ju alltid lite lägre risk, lite lägre avkastning. Men vi kommer att dyka ner i det där. Men det som jag tyckte var liksom lite intressant, om man tittar på den här, det som kallas för en drawdown.
Och
drawdown, då mäter man nedgång. Så man tar en graf typ och så bara kapar man allt, liksom uppgångarna över noll. Utan man tittar bara på liksom, vad är den maximala nedgången?
Mm.
Är du med? Från toppen till botten.
Jo, fast du tog bort alla uppgångar över noll.
Ja, alltså man tittar egentligen bara, om du tittar på grafen så ser du att vi går från noll och minus. Där finns liksom ingenting i grafen ovanför plus.
Nej.
Så man vill titta på liksom nedgångarna specifikt. Mm. Så att man kan säga så att det är en börsgraf där man bara fokuserar på nedgångarna. Så, och det kallas för drawdown. Och så hur långt ner faller en graf. Och här kan vi då se att från den 19 februari fram till den 23 mars, då följer den svenska börsen med minus 34%. Så det betyder också att vi har, från nedgången har vi ju sett en uppgång på långt över 34%. Eftersom vi har ju den där effekten med procenträkning, att om du har 100 kronor och förlorar 50%, då räcker det inte att du får plus 50% för att vara tillbaka på noll, utan då behöver du 100%.
Mm.
Tittar man på den globala börsen så föll den minus 30%.
Mm.
Så att återigen ser vi där att den globala börsen är lite jämnare. Den faller inte lika mycket, den går inte lika mycket liksom upp. Så att det tyckte jag var lite spännande. Tittar man från den svenska börsen, har ju återhämtat sig från botten. Det har ju inte, eller från då när det föll till nu, så ligger fortfarande den globala börsen lite liksom efter.
Mm.
Och någonting som jag blev väldigt, inte unikt för 2020, men som påverkade väldigt mycket. För att vi såg ju så här, svenska börsen gick plus 14,8, men den globala gick bara typ 2.
Yeah.
Och det beror till stor del på att svenska kronan förstärktes. Och det
mot
man,
alla andra valutor eller mot dollarn? Men framförallt dollarn
mot dollarn. Så till exempel då, om vi tar den 19 mars, då kostade liksom $1.10.35. Medan den 31 december så kostade $1.08.22.
Mm.
Och varför detta är liksom viktigt är ju för att detta är ju en, vad ska man säga, en nedgång på över liksom 12%. Du ser så här fundersam ut.
Ja, men jag försöker bara fatta detta nu, hur valutan kan hjälpa till med den svenska börsen, liksom hur den kan hjälpa.
Ja, men vi kommer,
för det är inte så intuitivt för mig.
Nej, men vi kommer till det.
Mm.
Vi kommer till det. Men liksom så att egentligen bara, om än så länge bara acceptera fakta, att liksom, jag tror att TT eller Sydsvenskan hade en artikel att den svenska kronan var den valutan som av typ 36, av de 36 största valutorna i världen, så gick den bäst mot dollarn.
Mm. Ja, det är ju anmärkningsvärt.
Ja, så att den liksom stärktes mest. Eller, så, och det är ju detta som är lite så klurigt med för man kan titta på det så att dollarn försvagades eller att kronan stärktes. Det är samma sak.
Det är samma sak, men hände båda grejerna? Eller?
Nej, men det är samma sak.
Ja,
det är inte att det hände. Båda grejerna hände, ja.
Ja, förlåt. Jag gick i barnbollar på morgonkvisten.
Ja.
Okej, gå vidare.
Ja. Så den svenska kronan stärktes med nästan 12-13%. Okay? Och varför detta spelar roll är att om man tittar på världen utifrån ett börsperspektiv, alltså vi tittar på världen inte beroende på hur många människor som bor i olika länder eller på BNP, utan vi tittar på börsvärdet. Och då har vi det finns en bild på bloggen då som illustrerar en världskarta i förhållande till börsvärde.
Yeah.
Och om man tittar på den här världskartan, då ser man att då världen är då 54% i USA.
Mm. Stackars Kanada, 3% där.
Ja, Kanada står för 3%. Alltså den kanadensiska börsen står för 3% av världsbörsens värde.
Mm.
Då Storbritannien står för 5, Sverige står för 1, Nederländerna står för 1, Danmark står för 1, Kina står för 6%, yeah, etc. Så varför spelar detta roll? Jo, detta spelar roll för att när vi då köper en global fond eller en USA-fond, så får vi ju tillgångarna i US-dollar.
Ja.
Yeah. Är du med?
Mm.
Och köper vi en global fond, då är så varannan krona placerad i USA. Och det betyder att när kronan stärks, så, eller när US-dollarn förlorar i värde, så spelar det liksom ingen roll att den amerikanska aktien ökar i värde. För försvagningen i US-dollarn och kronans förstärkning blir ett sänke. Än med att aktien ökar i värde i US-dollarn, men eftersom US-dollarn sjunker i värde, så får vi inte hela den uppgången.
Nej. Jag förstår. Och detta är den globala.
Ja, så detta är ju en stor anledning. Detta är den stora anledningen till varför globalfonder har så massivt underpresterat mot den svenska börsen. För tittar man till exempel på den amerikanska börsen mätt i US-dollar, så har den gått upp plus 17%, bättre än den svenska.
Ja.
Men räknar man om den då från US-dollar till svenska kronor, ja då har den bara gått 2-3%.
Men man vill ju ändå ha en global fond.
Ja, ja, ja.
Det vill man, men du pratar om att den underpresterar.
Ja, i år. I 2020 har den underpresterat.
Mm.
Mycket till följd av att den svenska kronan har stärkts så mycket. Andra år så har vi haft motsatt effekt. Alltså okay. när kronan försvagas, då blir det en extra skjuts. Ja, men då går aktien upp.
Så vi får både och. Det är inte lönt att gråta över detta då?
Nej, inte.
Men hur kan det vara så att den amerikanska dollarn har sänkts, eller vad ska man säga?
Försvagats i värde. Ja, och där är ju massor av förklaringar. Jag är inte någon expert på sån här makroekonomi, men ofta så ligger det ju inte i ett lands intresse att ha en stark valuta.
Nej.
För att om man är till exempel ett exportberoende land så får man ju mer, alltså så här, säljer jag i dollar och jag har en svag valuta så får jag fler kronor för varje såld dollar.
Mm.
Än med? Och på vice versa så blir det ju så här, nu tjänar ju de svenska företagen mindre i svenska kronor om de säljer i dollar.
Absolut.
Så att det där är liksom en konkurrensfördel för ett land att ha en svag valuta. Det är ju det som... Alltså,
det har vi väl haft ett bra tag.
Ja, alltså Sverige har ju varit, till exempel, det var någon som gjorde en jämförelse på Riket Sammansforumet där de skrev så här, liksom, ja, men typ 80- eller 90-tal. Jag har inte kollat upp det här, så nu är det så här tredjepartshistoria. Men att till exempel en schweizerfrank och en svensk krona var lika mycket värda. Idag så kostar en schweizerfrank 9 kronor och en svensk krona liksom 1.
Mm.
Men så att vi har haft en försvagning, och det där är ju mycket på 90-talet. Så att Sverige har ju varit lite fult i så här globalt sammanhang, för att vi har ju devalverat vår krona flera gånger och vi kommer undan med det eftersom vi är sån liten valuta. Men detta brukar ju kallas för så här beggar thy neighbor. Alltså att, för när vi sänker, ja men då vill ju inte danskarna vara sämre, så då sänker de också. Och sänker liksom de, och euron sänker, ja då vill ju USA också sänka. En med, och så blir det liksom en sån här dödsspiral.
Ja, det låter som det.
Ja,
ja, ja, okej. Okay. Men så, ja, man, det är jätteintressant det här med hur USA,
ja,
och dollarn har sänkts. Men det måste ju bero, som du säger, på jättemånga saker.
På jättemånga faktorer. Sen beror det på räntan också. Att Sverige har ju liksom ändå haft försökt hålla en bra ränta. Så svenska kronan har ju varit stabil på det sättet. Och då drar ju det till sig kapital. Så att, alltså den som får problem av det här är ju Stefan Ingves och Riksbanken.
Mm.
Liksom. Så att,
varför får de problem?
För att det blir ett sänke på den svenska ekonomin att ha en för stark krona.
Ja, ja, okej, förlåt mig. Jag bara tänkte att om det, ja, jag tänkte fel.
Vadå?
Jag tänkte tvärtom.
Nej, vadå? Säg.
Nej, men jag bara fick för mig att du sa att kronan hade sänkts eller någonting, men det hade,
ja,
den,
historiskt sett
ja.
Har den sänkts. Ja, och vi ser det här också på den här grafen, att liksom så här, fram till då mars, eller då när corona började, så försvagades den svenska kronan liksom. Så att då gick ju, eller det var egentligen liksom så här plus minus noll, men sen när den svenska kronan började stärkas, ja då blev det ett sänke på den här länsförsäkringen eller på en global fond. Och då ser man ju också att den går ju inte lika skarpt upp när den svenska kronan går ner, utan det blir liksom, man måste ju lägga ihop de två.
Mm.
Så att detta blir ju liksom alltid lite klurigt när man ska liksom jämföra saker, för att det inte bara att man måste jämföra äpplen med äpplen, men du måste dessutom jämföra rätt valuta.
Liksom, ja, jag har känt mig så sjukt osmart här nu på morgonen. men du säger att det är klurigt. Jag tar med mig detta.
Ja, ja, precis. Och någonting som också är väldigt fascinerande för 2020, det är ju att normalt sett så brukar man ju prata om att börserna rör sig i samklang.
Mm.
Alltså att det är hög, det man brukar kalla för hög korrelation. Men vad vi såg liksom under 2020 var ju att många av de här börserna stack iväg åt helt olika håll.
Vilka börser tänker du då på? Är det då...
Jo,
men, svenska, amerikanska, kinesiska.
Ja, men precis. Jag har gjort en jämförelse här i en tabell där jag tar till exempel så här. Ja, men vi tar svenska börsen. Vi tar hela börsen som har gått typ 14,8%.
Svenska börsen.
Svenska börsen, mm. ja. Om vi tar amerikanska börsen i då, som vi tar det här S&P 500, alltså de 500 största bolagen i USA, så slutar de på plus 17,5. Så att det gick ju bättre än den svenska börsen i US-dollar.
Ja.
Tar vi hänsyn till valutaeffekten, ja, då blev det, vad blev det? 3,11. Är du med? Om vi tittar på den tyska börsen så gick den plus 3,9. Omräknat i svensk krona minus 0,3. Men redan här, det är ju ganska stor skillnad på amerikanska börsen på plus 17% och den tyska börsen på 3,9. Tar vi den brittiska börsen, det som kallas för FTSE 100, alltså de 100 största bolagen i Storbritannien på den brittiska börsen, ja, då backade de med minus 13%.
I sin egen valuta.
I sin egen valuta. Mm. Korrigerat till svensk valuta så försvagades den brittiska pundet ännu mer.
Mm.
Så att då såg det ut som att svenska kronan försvagades. De har haft det tufft. Så att då blev det bara minus 10%. Minus 21% i svenska kronor. Så att du har liksom amerikanska börsen på plus 17 i egen valuta. Sen har den brittiska börsen på minus 13 i egen valuta. Är du med?
Kan du spekulera varför det har dratt så olika?
Nej, sen har du japanska börsen 16% plus i egen valuta. Hongkongbörsen minus 6% i egen valuta. Så att detta visar, jag påstår att detta visar hur vanskligt det är att försöka ha en åsikt om liksom vilken börs man ska placera på. För där är ju liksom så här, den svenska börsen hade ju kunnat gå sluta på ett helt annat sätt än vad den gjorde.
Mm. Är du med? Ja, jag vet inte vad jag ska säga nästan. För det är ju...
Nej, men jag tror
vet inte hur man ska tolka de här siffrorna.
Nej, alltså så här, det går. Det är klart man kan försöka nysta i detta, men det finns ju massa undersökningar som visar också så här att när man försökte reda ut en börskrasch i efterhand, trots att man hade liksom tidningsartiklar, så visade det sig att man kunde inte förklara det. Och nej. Jag menar, det är inte nej. Så himla intressant att se varför det har blivit så.
Eller, nej, men
jag
det kanske inte, nej, det kanske inte intressant det. Att se varför, för vissa är det nog intressant. Men ja. Okej, vi bryr oss inte om det.
Men du vet inte ens om jo, du har
men,
rätt.
Ja, men, nej, precis. Man vet inte ens om man har rätt. Vissa gillar att analysera det ändå.
Mm.
Men hur som helst så säger du att för det mesta så brukar de följa varann.
Mm.
Och de är förmodligen, många av dem är beroende av amerikanska börsen.
Ja.
Men det det året gjorde de inte det. Och vi kan inte ens säga varför det är så.
Nej, alltså så här, det är klart att det finns folk som har åsikter om varför det har gått. Och,
men det är ingen
och
som kan, vet egentligen.
Nej, jag skulle nej. Säga det.
Nej.
Och detta, och för, så här, för mig blir ju detta ett sätt varför det är så viktigt att köpa alla aktier. Nej, för du vet inte på förhand om brittiska börsen kommer gå upp eller ner, eller om den amerikanska börsen kommer gå upp eller ner. Så du kan ju till och med ha så här, ja men det är klart corona kommer vara över på börsen, men vilken? Är du med?
Ja.
Alltså, så att det blir ju väldigt...
Det är som att vi pratar om börsen, som att det var en börs, men ja. Det finns många.
Det finns många.
Jag glömde det.
Ja, och det blir ännu mer komplext, för att tittar vi på det så blir, och detta är också så här, varför det är så himla vanskligt. Jag har liksom, jag skrev en artikel på detta på bloggen här veckan som heter så här, den genomsnittliga avansianen borde bara köpa en indexfond. Där jag pratar hur vanskligt det är att jämföra saker. För att nu pratar vi om svenska börsen. Mm. Pratar vi svenska börsen så som man pratar om det på Rapport på kvällen, du vet 7:30, Sveriges 30 mest omsatta, liksom största bolag. Ja, då gick den börsen, det som kallas för OMX30, det gick 5,8%.
Mm.
Medan tittar du på det som jag tycker är en bättre representation av svenska börsen, om man tar med alla bolagen, för jag tycker ju börsen är ju alla bolag, det är inte de 30 största. Ja, då gick liksom de 30 största gick 5,8%. Medan hela svenska börsen med alla småbolag, det gick 14,8.
Mm.
Mm. Så att där blir det ju också snett.
Ja.
Liksom. Och sen kan man ju bryta ner detta även på USA. Nu tittar vi på de 500 största bolagen. Man kan ju titta på den totala amerikanska börsen eller bara teknikbolagen eller liknande. Bra. Och jag tänker så här, alltså om man ska titta på 2020 så måste man ju ändå säga så här att 2020 var ju teknikbolagens år. Så här har jag ritat upp en graf som visar de, liksom de här, det som man brukar kalla för FANG-bolagen. Det vill säga Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Google. Sen finns det vissa som kallar att det finns FANMAG. Alltså att man lägger till Microsoft och liksom andra bolag också. Men du kan ju, nu är detta i US-dollar, så jag har inte räknat om detta i kronor. Men ja. du kan ju läsa vad de olika bolagen har gått under 2020. Yep.
Facebook 31%, Apple 76%, Amazon 72%, Netflix 62%, Google 29%.
Ja. Och det visar ju sig nu också att de här fem bolagen, tror jag såg någon siffra, står idag för 25% av det, liksom värdet i...
På den amerikanska börsen?
Ja, precis. Så att liksom köper man amerikanska börsen så får man till 25% de här bolagen.
Mm.
Vilket är ju så här att alla vi som till exempel äger en global fond, vi äger ju de facto de här bolagen.
Mm.
Men de har ju gått väldigt, 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 väldigt bra. Så jag vet inte om det är så mycket mer att
nej,
säga.
Egentligen inte. Vi kommer inte kunna spekulera varför heller. Eller?
Ja.
Jag känner motstånd mot att spekulera i det. För det blir lätt att man liksom tar det som media säger, att Netflix går bra därför att folk sitter hemma. Det är inte sant kanske. Eller hur?
Ja.
Det behöver inte vara sant.
Det behöver inte vara sant.
Nej.
Liksom. Men det blir ju också en spekulation. Alltså så här, om vi tar nästa bild som är egentligen så här. Det är
egentligen slöseri på tid.
Ja.
När man spekulerar.
Ja. Men man kan ju säga så här, att det fanns ju en annan aktie som du ser här när vi lägger in den.
Är det nu Teslan?
Ja, det var att jag tänkte att du skulle få gissa vilken aktie det var.
Alltså det var ingen svår gissning.
Ja, så att man kan ju säga så här att...
Varför har den då gått så bra?
Ja,
har den gått? Plus 750%.
Ja. Det är ju...
Ja, det är perverst.
Det är sjukt. Jag tror Tesla i dagsläget, jag tror att Niklas Andersson på Twitter, investeraren, tweetade ut att Tesla är nu värt 62% av den svenska börsen. Så om...
Men, kan det vara det verkligen?
Ja! Så det betyder att du hade kunnat köpa, för Tesla är lika mycket värt som 60% av alla svenska bolag. Så du kan liksom så här köpa ut 60% av svenska börsen. Nej, men alltså den har ju ökat brutalt mycket. Jag tror att det är sjätte största bolaget på den amerikanska börsen nu. Efter de här Facebook, Amazon,
alltså
Apple.
Nu måste jag säga att det är sjukt frestande att spekulera i varför. Hur det kan gå upp så mycket under 2020 bara.
Ja, ja men om vi ska spekulera lite i det. Jag tycker ju så här, Tesla har en fantastisk story. Alltså berättelsen om Tesla är magisk.
Mm.
Och det där är någonting jag har funderat rätt mycket på sistone. Vi har en diskussion på Rikets sammansforumet om bitcoin nu. Så här, finns det något värde i bitcoin egentligen? Och så är det massor av mycket, mycket duktiga människor än jag som liksom argumenterar. Så att jag har liksom så här, jag har plockat fram popcornen och liksom bara följer tråden.
Yeah. Mm.
Och någonting som jag tror är liksom så här, att man underskattar storyn om bitcoin eller storyn om Tesla liksom.
Och vad gör en story med människor? Man vill chippa in i den, man vill vara en del av den storyn, och då handlar man aktien.
Och man fattar den. Och du vet, det har ju framkommit liksom massor av nu artiklar som är amerikansk media. Jag följer liksom amerikansk finansmedia. Du vet, där är artikel efter artikel, du vet så här, han sålde allt och la alla sina börsplaceringar i Tesla och nu är han liksom mångmiljonär. Han började med $20,000, nu har han 2 miljoner dollar.
Ja, det hade lika gärna
dollar.
Kunnat gå helt åt andra hållet. Men jag tänker på, vad är storyn om Tesla?
Ja, men att de revolutionerar världen, de har Elon Musk.
Ja, Elon Musk är ju väldigt intimt kopplat till Tesla och att han köpte in sig på Tesla och han gjorde ditt och datt med det för att revolutionera bilmarknaden och så.
Och sen är det också det att det är många som är kritiska mot Tesla och sen så får de på huvudet av Tesla för att Tesla lyckas nå sina uppsatta mål som ingen trodde på.
Vi älskar en underdog som lyckas.
Ja. Och, liksom, och där finns en tydlig, liksom, det, du som gillar stories, så är det ju en tydlig...
Gillar, Jan. Gillar.
Ja, men där är...
Det är typ nästan mitt jobb.
Ja.
Ja,
men där är ju en tydlig skurk i bilindustrin och fossilindustrin och Tesla får vara hjälten i den här. Liksom. Du vet, du har ju alla komponenter för en bra story. Mm. Och, sen, och vi andra som är så här, nej men alltså hallå, du vet, Tesla är nu större än typ än alla andra biltillverkare tillsammans. Är detta rimligt? Alltså så här, kejsaren är naken. Ja, du vet, så försöker vi blanka det och så får vi stryk liksom.
Ja, för det är inte rimligt, nej, nej. Att den har gått upp, nej, men så finns, mycket.
Ja, mm. Ja, eller rimligt, så kan man inte heller säga så här, där finns ett väldigt viktigt...
Men de
viktigt
gör inte att, så många bilar, Jan, heller, så nej, att det skulle liksom vara rimligt på det sättet, ja, att ja, den blir störst i världen i form av hur många bilar, ja, som Tesla spottar ut. Gör de, ja, inte heller.
Alltså, liksom. Jag är alltid försiktig med att säga att det är, huruvida det är rimligt eller inte, för att vi har ju liksom ett bevis här som kallas för verkligheten.
Ja.
Och jag är så här, don't argue with reality. Men det är ändå intressant, och problemet som jag ser, som vi kommer att prata om också lite mer, det är ju att detta kan ju leda till en massa felaktiga insikter eller lärdomar. Att man tycker så här, nej men jag har sett och allt, titta det gick ju bra här. Så att vi det är någonting,
ja,
vi ska...
Ja men jag håller med dig, det ska man ju inte göra, man ska inte sätta alla sina pengar i
och, och sen är också problemet, blir ju också så här, när ska du hoppa av? Är du med?
Mm.
Alltså så här, det smarta här hade ju varit att hoppa av. Och så ta hem pengarna. Så bara så här, jag hade en fantastisk resa. Men jag tror att har man liksom väl det receptet att man spekulerar på den här. Alltså man slutar ju inte spekulera. Man tar ju aldrig hem den där vinsten.
Alltså jag är ju, jag har ju mina Tesla-aktier för storyn.
Ja.
Så att jag kommer ju inte sälja dem. Nej. Även om det går ner. Så nej, kommer jag ju vara trogen Tesla.
Ja, ja men precis. Och det är ju det jag menar som blir liksom farligt. För då realiserar du aldrig. Du har gjort 7,5 gånger pengarna.
Mm.
Liksom,
mm,
under de här, liksom det här förra
året. Det här året. Jag har ju haft mycket längre än så.
Ja, precis. Så du har gjort 7,5 gånger pengarna. Men du har ju inte realiserat den vinsten.
Mm. Men jag tänkte på det. Om jag skulle sälja mina Tesla-aktier. Då skulle jag ju realisera min vinst. Ja. Naturligtvis.
Ja.
Men jag vill ju ha dem.
Ja.
Det är ju
ja, precis. Du är
en del av min identitet. Så då måste jag om jag säljer dem nu så måste jag vänta tills de har gått ner.
Ja, som
och
du
tänk
inte
om inte det händer.
Ja, precis. Precis. Ja, men det, är ju det blir ju detta som blir problematiken. Ju.
Mm.
Så att, och det finns ju sådana aktier som motsvarar på svenska börsen också. Bra, jag tänker att nu går vi vidare faktiskt. Tittar vi på guld. Så gick guldet, gick ju bra, går ju bra i oroliga tider.
Mm.
Men här har...
Vad betyder det nu att det har gått bra? Det har gått upp mycket?
Det har gått upp.
Eller?
Det har gått upp.
Mm.
Alltså tittar vi på guldet i US-dollar så plus 25%. Tittar vi i svenska kronor så plus 10%. Så att det gick ju liksom...
Men hur tittar du när du får fram de här siffrorna? För det finns ju så många olika sätt att investera i guld.
Ja,
är
men,
det liksom,
nej, men
här, om man köper fysiskt guld eller om man köper någon guld?
Nej, utan här har jag utgått från den här som heter liksom, spotpriset har jag faktiskt utgått från i denna grafen,
ja,
när jag visar den. Sen hur man köper guld, det kommer i den här bästa fonderna, men där finns ju en guldfond då, som heter Extra Gold som jag är förtjust i. Och jag gillar ju liksom, vi såg ju att initialt nästan alltid vad som händer, det är ju också att guldet faller ju också i värde direkt i kraschen. Men guldet har en mycket snabbare återhämtning och det ser man ju också här på grafen. Så jag gillar ju att ha guld i portföljerna. Hade man guld i sin portfölj under 2020 så bidrog den positivt.
Mm.
Så att det var liksom en bra grej. Om vi tittar på nästa graf som jag tycker är intressant, det är ju att jämföra Lysa med Länsförsäkringar Global. För att vi brukar ju prata om att vår så här go-to-investering är ju då en fondrobot som vi pratade mycket om i förra avsnittet. Och här har jag då överlagt då Lysa versus Länsförsäkringar Global. Så att jag jämför äpplen med äpplen.
Ja.
Nu är det ju inte exakt samma sak eftersom till exempel Lysa, om man då har 100% aktier i Lysa så får man en större exponering mot Sverige än vad man får i Länsförsäkringar etc. Och då kan man säga att Lysa, om man hade då 100% i aktier i Lysa under 2020, då blev det 2,97%, alltså ungefär 3% upp. Hade man Länsförsäkringar Global så var det 2,35%. Ja. Så att liksom det här att som jag brukar säga att en fondrobot är de facto en global fond, ja det ser vi ju väldigt tydligt här.
Men nästan identiska.
De är nästan identiska, ja. Och och här tror jag att liksom det blev ett positivt bidrag för Lysa att man hade de svenska aktierna. Så att jag tror att det är en del av förklaringen.
Mm.
Så att liksom så här, vår tes eller sånt, den håller ju. Och det ser man här i...
Vilken är tesen?
Nej, men att till exempel att ha en fondrobot är en bra lösning. Det är ju som att köpa en global fond.
Okej.
Okay. Och sådant. Ja. Tittar vi på våra portföljer så tycker jag ändå det är de modellportföljerna som vi gör. Att om man säger så att man inte kan köra eller vill köra en fondrobot så är ju detta de modellportföljerna som vi har kört sedan 2014 börjar vi med den första.
Ja, de är tre.
De är tre, ja. Mm. Och Riket Tillsammans-portföljen då som är 25% guld, 25% aktier, 25% kontanter, 25% långa räntor. Den gick ju fantastiskt bra under 2020. Den mår ju bra i oroliga tider. Den slutade på 7%, 6,9%.
Mm.
Det såg ut som du skulle säga.
Nej, jag tänkte, var det den som kallas allvädersportföljen?
Ja. Mm. Precis, syftet med den portföljen är att den alltid ska gå plus. Liksom.
Så det känns att, som det klarar det detta året.
Ja, men den har ju gjort sitt. Alltså, vi har haft den sedan 2014 och jag upplever så här att den funkar ju förvånansvärt bra. Alltså,
Så man tror ju inte det när man hör vad som är i den. 25% kontanter,
ja.
Liksom. 25% långa räntor.
Ja. Men det ser man ju också här, till exempel att nedgången här blev ju, jag tror att den backade från 7% upp till minus 3. Ja. Alltså så här, medan andra backade liksom uppemot 30% så backade den nästan ingenting för att aktiedelen var så liten.
Mm.
Och sen eftersom den hade 25% guld, ja, då blev ju skjutsen uppåt.
Absolut.
Och då fick ju denna också stryk av den svenska kronförstärkningen för att då aktierna är ju då till hälften i US dollar plus de långa räntorna är också i US dollar så att den gick 7% plus trots att den fick stryk. Liksom, ja, så att
den kunde gått mer.
Ja, om det... Och jag räknar med att denna portföljen ska gå plus 4% på årsbasis så att denna har ju gått jättebra. Globala barnportföljen som är ju då motsvarande en global fond, fondrobot, slutade på plus 3%. Ganska exakt där.
Som en global fond.
Ganska exakt som en global fond eller som en fondrobot. Det intressanta dock med globala barnportföljen är att den slutade på 3% trots att den har räntor liksom i sig. Så att det var liksom, den gav samma avkastning till en lägre risk.
Mm.
Och jag tror att förklaringen där ligger ju mycket i guldet. För jag tror att den hade 15% guld. Så att jag gillar ju detta. Så guld tenderar ju historiskt, inte alltid, men apropå detta vi pratar med odds, tenderar att göra en portfölj bättre. Mm. Och det såg vi väldigt tydligt exempel på. Sen kan det ju i andra perioder vara ett sänke. Liksom. Men i år var ju sänket den svenska kronan.
Mm.
Nybörjarportföljen slutade på 1,5% plus. Också superbra, för den har ju bara 60%, till och med 50% aktier, tror jag 10% guld och sen resten kontanter och räntor. Det som var årets misslyckande, det var ju den här försiktiga portföljen som vi lanserade förra året som skulle vara i räntor.
Mm, jag tror, hur klarar den sig?
Den är dåligt, minus 2%.
Mm.
Så i det stora hela 2%, ja det är ju inte supermycket, men för den typen av portfölj så är det mycket.
För den ska inte gå ner så mycket, nej. Nej. Vad sa du att det var i den?
Det var ju typ 80% räntor och 20% aktier.
Det känns ju otroligt osexig, den försiktiga portföljen.
Ja, vi får se om den överlever detta året. Men,
2021 får den på sig att,
vi får,
att göra någonting.
Ja, vi får se. Men problemet där var ju de svenska räntefonderna. Där vi behöver inte återupprepa det, men debaclet med Spiltan räntefond.
Gjorde det verkligen så mycket?
Ja. Det var ju typ stor del av den portföljen, jag tror halva portföljen då i den fonden. Så att det var case. Men det är också det vi pratar om, att den stora utmaningen nu är ju att varför ska jag ha en räntefond och få ta en risk för att få 0,5-1% när jag kan sätta pengarna på ett bankkonto och få 1% utan risk.
Mm.
Det är ju liksom det som är problemet.
Ja.
Men annars, jag är alltså så här supernöjd. Alltså jag är alltid så här lite rädd för Rika Tillsammans-portföljen. Men den levererar. Sen ska jag också säga så här, Rika Tillsammans-portföljen, vi kommer prata om det när vi pratar om det i nästa avsnitt då om bästa fonderna och sen om portföljerna. Det är inte som att Riket Tillsammans portfölj är någon magisk kula att alla ska sätta sina pengar i Riket Tillsammans portfölj. Tvärtom, Riket Tillsammans portfölj är en mellanrisk, mellanavkastning portfölj. Den hade ett bra år förra året på grund av omständigheterna, men sparar man långsiktigt så ska man inte ha Riket Tillsammans portföljen. Då ska man ha en högre exponering mot aktier. Mm. Så att bara så att det är tydligt. Och det är inte heller som att så här, och du vet så här, kör en fondrobot, men har du kört en fondrobot nu, då är du loser, då ska du byta till Riket Tillsammans portfölj. Absolut inte. Riket Tillsammans portfölj, det är en nischportfölj.
Men vad ska, liksom, när ska man ha den då?
Jag skulle väl egentligen säga att när man är i stay rich-fasen, tror jag att det är en väldigt bra portfölj. När man har tjänat de pengarna man behöver tjäna och ska parkera pengarna och vill ha en avkastning på 3-4% om året.
Mm, absolut, jag kan säga varför. Mm.
Ja, för att den är stabil. Liksom.
Ja, och man har tillgång, man är likvid.
Ja. Ja, du har ju liksom 50% är ju räntefonder, det är bara 25% aktier. Så detta är inte en portfölj att ha ett pensionssparande, det är inte en portfölj att ha ett barnsparande, etc. Så att också, och vi sa inte det i början, men liksom så här, disclaimer, detta är ju inte en personlig rådgivning och där finns risker. Bara för att det har gått så här så betyder det inte att det kommer gå så i framtiden. Mm. Men vi kommer prata mer om det. Liksom, jag ska vara så här, gör inga förändringar de kommande 2 veckorna. Vi kommer att prata mycket om det i portföljerna om 2 veckor. Sedan så har jag bara liksom visat lite hur portföljen har gått sedan start.
Nybörjarportföljen.
Ja, så det intressanta med nybörjarportföljen är att vi började med den 2015. Så vi har 6 års historik. Man kan följa den här portföljen på Shareville. 6,6% om året har den har gjort. Vilket är över förväntan på grund av att det är 60% aktier. Har som mest backat 19,7%.
Mm.
Liksom. Sen har vi globala barnportföljen. Den har gjort 9,5% sedan start 2017, tror jag, eller 16 vi började med den. Den har ju mer aktier, så den har ju gått med 26% har den backat som max. Men genomsnittlig avkastning 9%.
Men vänta här nu, vad står det här? Sedan start plus 43,8.
Ja, precis, men det är inte så intressant. Utan det är...
Jo, men sedan start, alltså...
När jag började portföljen.
Jag tänker ju alltid så, om jag har mina pengar någonstans så har jag dem länge.
Ja. Så om man började när vi skrev om denna första artikeln då.
Ja, och om man då satt, om vi säger att man har pengar 100 då.
100 kronor, jag tror vi började när jag släppte boken Gör ditt barn rikt. Så detta är från 1 januari 2017, så det är bara 3 år.
Det är bara 3 år, men då har den sedan start gått plus 43,8.
Ja, men återigen, det är inte det intressanta, utan det intressanta är årsavkastningen. Tycker jag. För då kan man jämföra, vad ska du jämföra 43% med? Då ska du jämföra med det något som också började 1 januari 2017.
Ja, men jag kanske inte jämför det med någonting. Jag kanske bara vill ha en avkastning.
Jag fattar det, men du måste alltid ha en referensram.
Varför måste man det?
Ja, men annars är det ju som att säga så här, 223 kilometer i timmen.
Mm, det är ju skitsnabbt.
För ett flygplan.
Kolla här, det är ju så banken gör.
Ja, men vi ska inte prata om det. Men ett flygplan på 223 km i timmen kommer krascha.
Mm.
Är du med?
Mm.
Nicht so good.
Ja, yeah. Jag bara skojar lite med det.
Nej, det gjorde du inte.
Jo, det gjorde jag faktiskt. Halvvägs in i diskussionen förstod jag din poäng, men sen så skulle jag hålla fast vid. För så gör ju faktiskt vissa som visar upp fonder och så bara, titta här så bra, den har gått sedan 3 år.
Ja, precis. Det är därför jag säger. Och detta är ju för kort tid. Liksom, den som vi kan börja snart säga någonting om, det är ju Riket Tillsammans-portföljen. Alltså, för den har vi haft sedan 2014. Den.
Hur lång tid ska gå, tycker du, för att man ska kunna säga något om en...
Egentligen, alltså nu har jag inte...
10 år, eller?
Nej, men nu är jag så här, jag är ju inte statistiker. Men när vi pratade med Paolo Sodini i den här avsnittet, jag är en vandrande räntefond, då sa han så här, 3000 års historik för att kunna säga något med statistisk signifikans. Så att då är det så här, vilken tidsperiod du än väljer så är den helt irrelevant. Eller irrelevant.
Mm.
Medan när vi pratar om till exempel Morningstar, ja, då är ju 5 år, är ju wow, det är ju lång historik.
Mm.
Så att det är ju vanskligt. Det är ju vanskligt, men jag tycker ju så här, jämförelsen när jag startade Riket Tillsammans portföljen så sa jag så här, 4% om året, den har gjort 8. Mm. Så att det har liksom gått bra.
Ja. Yeah.
Bra.
Så att sen har jag bara gjort en sammanställning här. Okej, så Länsförsäkringar, Global Indexnära som är vår favoritfond, 2,35. Stockholmsbörsen 14,8 och sen så Lysa då har gått 2,98 och Lysa Hållbar har faktiskt gjort 3,9.
Så, okay, så här gör du en jämförelse mellan våra portföljer
och... Detta är inte så mycket en jämförelse, detta är ju det jag brukar prata om. Jag brukar alltid prata om Lysa och jag pratar om våra portföljer. Så här är då en sammanställning. Men jag tänker vi behöver inte läsa upp den, utan det kan man kolla på bloggen om man är intresserad.
Men jag fattar inte vad jag ska göra med denna här.
Vadå?
Denna tabellen.
Nej, men det är bara vad blev slutresultatet? Så om du satte 100 kronor i Lysa Hållbar aktier, ja då hade du 103 kronor 90 öre i slutet av december. Så detta är ju liksom hur det gick 2020.
Mm. Okej. Mm.
Du ser lagom entusiastisk.
Nej, det är för att jag alltid vill ta nästa steg. Så vad gör man nu med detta då?
Nej, men detta gör ingenting.
Man kanske inte gör någonting.
Nej, utan detta är bara så här bokslut. Hur gick det? Alltså hade det stått så här Lysa minus 37%, ja då jävlar hade vi ju fått göra någon sån här postmortem-analys. För att då har vi liksom sagt så här, okej, okay, Lysa är en global fond. Och Länsförsäkringar som är en global fond gått 2,35. Varför har Lysa gått minus 37? Alltså
större. Ja, okej, om det hade varit stor skillnad då, ja.
Ja, utan, men här ser vi så här, Länsförsäkringar global indexnär 2,35, Lysa bred aktier 2,98. Är du med? Det är så som det ska vara.
Ja, men du heter det postmortem, alltså analys, när någonting har gått åt skogen.
Jag heter det inte det?
Jag vet inte, jag trodde bara det var något man använde i läkarsammanhang.
Nej, då, jag vet inte. Jag vet inte.
Men jag älskar ju sådana uttryck. Heter det när något har gått åt skogen?
Jag tror det.
Ja, vad bra.
Annars får någon läsa en light.
Sånt och alla franska sådana där, feta accompli och sånt. Ja. Jag älskar sånt.
Ja.
Ja, låt oss gå vidare.
Så detta är liksom så här slutresultat. Så här, min analys när jag tittar på detta är så här. Det gick som det gick. Det gick bra. Våra portföljer överpresterar. Så de får guldstjärna. Liksom Lysa gjorde det de skulle, Länsförsäkringar Global gjorde det de skulle. Där är en jämförelse också på bloggen mellan Opti och Lysa som är identisk. Alltså så att det har, liksom, det har gått så som det ska gå.
Ja.
Liksom. Sen kan man ha en åsikt om vad utfallet blev. Och det är det jag tänkte vi skulle prata lite om nu. Så att jag tänker ju alltid, jag skiljer ju alltid så här. Vad var mitt antagande i början av året? Liksom, hade jag rätt i mina antaganden? Och sen vad utfallet blir är ju att utfallet påverkas ju av massa andra saker som inte är inom min kontroll. Så jag till exempel säger i början av året så här, en fondrobot ska gå som en global fond, säger jag till exempel. En våra portföljer, riktsammansportföljen, den ska gå plus. Jag säger till exempel riktsammansportföljen ska genomsnitt gå 4%. Är med? För det är det oddsen har. Så då skulle jag säga, liksom, när jag tittar på detta, följde ut enligt oddsen? Ja, det gjorde det. Sen om det blir 0, 3, 5, 7 eller 12%, det påstår jag är ointressant, för det kan jag inte påverka.
Nej.
Hänger du med?
Ja, jag hänger med.
Ja.
Mm.
Och alla håller inte med om detta.
Nej.
Utan, och det är väl liksom det vi ska prata om nu i de kommande stunden. För att om vi tar till exempel Avanza gjorde, de gör ju varje år så här mitt Avanza-år. Är ni med? Att de går igenom så här, hur gick ditt år, och så sammanställer de dina konton.
Är det som att man får det i meddelandefältet? Så
nej, men de har en sån guide. Du får ett mejl eller på, du kan logga in. Och det är ganska trevligt. Så ser du så här, din sämsta dag detta året, jag tror vår sämsta dag detta året förlorar vi 200 000. Så står det så här, din sämsta dag, sen står det din bästa dag, och sen står det liksom så här, din bästa investering och sånt. Ja.
Jag har aldrig kollat det.
Nej, du kan göra det. Det är ganska. Jag uppskattar det genuint jättemycket. Det är så här liksom nörderi.
Ja.
Och då har de en av de här bilderna i det här bildspelet. Är, så här gick det för dig jämfört med snittet på Avanza. Och till exempel om vi tar då vårt ena konto. Då var det så här 5,4%. Okej? Okay? Och så står det då, du 5,4%. Avancianens snitt 11,8, OMXS30 5,8, Dow Jones USA 18,3. Och då, när man tittar på detta då, så kan man ju dra liksom så här massa slutsatser.
Massa slutsatser.
Ja.
Och den spontana, om jag hade sett denna och inte varit så nördig som jag är, så hade jag tyckt så här, fan vad kass jag är.
Mm.
Är du med?
Ja, min nästa fråga är hur Avanza följer upp det här. För det kan ju vara så att vissa bara tycker så, vad dåligt det har gått för mig.
Ja, och det är precis det som vi kommer att prata om. För jag har fått massor meddelanden till forumet. Där till exempel en läsare skrev, du kan läsa, nu hoppar jag lite, men du kan läsa vad den...
Okej. Okay. Jag gjorde det mycket dåligt, jag med mindre än 3% avkastning. Att läsa Avanza statistik och artiklar på svenska är fortfarande svårt för mig, men jag hade för mycket i räntefonder och obligationer.
Ja, så att det gick mycket dåligt för mig med plus 3%. Det är Alex då, Triceratops, som skriver på Riket Sammansforumet. Och jag tycker det är så synd, för att att leverera 3% då, på detta året med räntefonder som inte ger någonting, med förmodligen då följt vår rekommendation att investera globalt där du har haft en kronförsäljning. 3% är bra.
Mm.
Det är bra hur du än vänder och vrider på det. Och tittar man liksom då här på den här jämförelsen, du gjorde 5,4% och Avanzianens snitt är 11,8. Ja, då känner man sig i kass. Alltså jag är inte ens som den genomsnittliga Avanza-spararen. Men här blev det liksom så här, detta var en diskussion på Twitter som jag hade med Avanza och flera andra.
Mm.
Så för det första så kan man ju också säga så här, de jämför med OMXS30. Kommer ni ihåg det här med Stockholmsbörsen? OMXS30 är 30 största bolagen. Okej, låt oss jämföra med Stockholmsbörsen, alla bolagen.
Ja.
14,8. Mm. Är ni med? För det första, den andra, Avanzianens snitt. Jäkligt märkligt. Liksom så här, snitt vet vi så här, har du en fot i en hink som är nollgradigt vatten och en fot i en hink som har 100-gradigt vatten, då har du det ganska skönt i snitt. Är du med?
Ja, för jag har tänkt på det du sa om att det är många på Avanza som faktiskt inte tjänar så mycket pengar på att de liksom... Ja, men, de inte har ens investerat sina pengar i någonting. De har lite pengar där, men de har inte köpt.
Jag tror att någon siffra så här, att var femte person eller var sjätte person har inte ens investerat. Man öppnat konto på Avanza, sätter femte in pengar, sjätte.
Yeah.
Jag tror 15%. Risk att jag kan ha fel.
Okay, men då är det
får rätta mig.
Men
genomsnitt är inte bra. Median är bättre, det kommer vi ju fram till. Den andra problematiken här är ju också att den här siffran, liksom att jämföra med den, är ju att ja, men om jag nu har räntefonder, då kommer ju mitt snitt räknas med mina sparkonto med mina räntefonder. Medan då Avanzianens snitt, de har kanske en helt annan fördelning mellan aktier och räntor. Är du med?
Så att jo, det, men det är väl det som jämförelsen går ut på.
Ja, men det blir ju väldigt märkligt. Ja, om jag har sparkonto och räntefonder som ska ge 0,5% ett bra år och jag jämför med någon som har 100% aktier, då kommer jag alltid bli sämre.
Mm. Ja, de flesta funderar nog inte särskilt mycket över vad det är för någon, något som det jämförs med. Så, men det som jag tänker är att man blir inte sugen direkt. Alltså är inte detta kontraproduktivt för Avanza att liksom... Jag tänker med, man vill ju att ens kunder ska handla,
Jaja.
Eller hur?
Ja.
Men man blir ju inte sugen. Man tänker det gick dåligt.
Ja, fast du har ju...
Eller jag blir inte sugen, jag blir så, jag vill glömma det liksom. Ja. Om jag nu hade bara suttit med den och inte funderat över siffrorna så mycket.
Jag vet inte, jag vill inte spekulera för Avanza,
det ska jag inte, men...
Ja. Nej, jag vet inte. Och sen också så här, sen visar om Dow Jones i US-dollar.
Mm.
Apropå detta vi pratade om innan, att du behöver ta hänsyn till valutan. Räknar du om Dow Jones i svenska kronor, ja då gick den ju, vad sa vi, 3%. Så att jämförelserna här är så sneda på så många sätt. Och jag säger inte detta som en kritik till Avanza, för att det är roligare att få några siffror än att inte få några siffror överhuvudtaget. Men man behöver kunna tolka de här siffrorna. Och sen hade jag en diskussion med Niklas på Avanza, som till exempel han sen räknade, så sa jag så här, åtminstone behöver vi jämföra aktier mot aktier. Och då kommer vi fram till att det var snittet 20%, men medianen var 12. Så att grejen är ju att när du tar snittsiffror så är det några höga avkastningar som kommer att dra upp snittet. Är du med? Så medianen är egentligen mycket mer intressant. Och för att jäklas lite där, liksom provocera,
Mest egentligen inte för att jag har en poäng med det, men för att jag vill att folk ska börja tänka efter. Så brukar jag jämföra då den här genomsnittliga avansianens genomsnittsavkastning som är sned. Så min jämförelse här är också sned. Så man måste ta detta med en stor nypa salt.
Ja.
Är liksom så här superviktigt. Men om vi tittar sen 2008 när Avanza började publicera de här siffrorna, så 10 av 12 år har Stockholmsbörsen då 6RX, då det här alla bolagen, som man kan köpa som en fond. Man kan köpa den, nu finns det en fond som heter SEB Hållbar Sverige Index eller plus alla bolag Sverige. Så den genomsnittliga avansianen hade 10 av 12 år fått en bättre avkastning genom att bara ha den här indexfonden.
Mm.
Är ni med? Jämför man, och sen var det någon, Erik tror jag, som skrev på bloggen, för jag har en artikel där jag bryter ner detta verkligen i detalj, som heter så här, genomsnittlig avansianen borde bara köpa en indexfond.
Mm.
Där, och jämför vi med globala börsen, kommer ni ihåg, globala börsen, lägre avkastning, lägre risk,
yeah,
har fortfarande gått bättre 8 av 12 år. Och då har jag inte ens tagit riskjusterad avkastning, jag har inte tagit hänsyn till det här med räntor och att man kan ha olika fördelning. Men det är ändå lite intressant. Så att, och detta var också lite kul, för då skrev jag så här, liksom, den genomsnittliga avansianen borde bara köpa en indexfond. Och då fick jag faktiskt en ganska kul kommentar på Facebook från Emanuel Tamelin, som du, denna måste du ju läsa.
Tror inte att detta stämmer. 100% av alla jag känner påstår sig slå index.
Ja. Och detta, detta tycker jag är, du ser så fundersam ut.
Ja, men jag är fortfarande kvar i det, hur Avanza kan ge sådana siffror som, men jag inte vet vad jag ska göra med, liksom.
Ja, men det är väl...
Ja, men du och jag, vi är ju för folkbildning, liksom, ja, i ekonomi.
Ja.
Och där känner jag att det är... Alltså, vet, jag blir så förvirrad av hur de har tänkt. Jag är fortfarande kvar i det, förlåt mig, Jan.
Okej.
Okay. Med de där siffrorna man får, vad fan ska jag göra med dem, liksom? Vad har ni tänkt att jag ska göra med dem? Ska jag sitta? Jag sitter ju inte gott av mig.
Just, jag tror att
jag kommer ju också ha skitsiffror förmodligen.
Nej, du har Tesla.
Ja, men...
alltså, för vet du vad? Vi måste dra fram
en del
den.
Av
vi måste dra fram
alla de som har...
dratt upp snittet.
Ja, mina två Tesla-aktier.
Ja, men blir det inte också ganska...
Ja, men det blir helt snett. Alltså, jag känner mig nedstämd över att man... Jag ska inte sitta här och
men
tycka att Avanza gör något
men,
dåligt.
Men, om du loggar in på ditt konto...
Ja, jag blir alltid nedstämd när jag är där inne på Avanza. Okay.
Nej, men jag tänker ju så här, Caroline, att det är ju rätt. Alltså, frågan är vad man får ut av det när man ser siffrorna.
Mm.
Alltså, det, antingen så blir det ju så här att man känner så här, fan vad grym jag är. Och så drar man massa felaktiga slutsatser för det. Eller så känner man, fan vad dålig jag är. Och så drar man massa felaktiga slutsatser.
Ja, för jag känner att jag blev förvånad när du sa att du tyckte det var roligt att få de här siffrorna.
Ja, men för att jag agerar inte på dem.
Nej, men ja. Det skulle vara roligt att veta vad Avanza tänkte när de sa så. Vi ger alla våra folk som har aktier och tillgångar hos oss siffror i slutet på året.
Ja, men jag tycker det är jättebra.
Att jag tycker inte man ska göra någonting utan att veta så vad kommer hända sen, liksom. Och hur tar vi hand om det som kommer sen efter det?
Ja.
Liksom.
Nej, men jag tror så här, ge siffran. Om jag skulle säga ett förbättringsförslag, ge siffran, men ge inte liksom jämförelsen. Eller ge en relevant jämförelse som är baserad på det, på den investering som man har haft.
Mm.
Men det blir ju liksom klurigt för dem att göra. Alltså att har jag haft 50% aktier och 50% räntor, ja, då ska jag ha jämförelse med 50% aktier och 50% ränta. Så ha ett relevant jämförelseindex, tänker jag.
Mm.
Liksom. Men i alla fall, varför jag tycker egentligen detta är viktigt,
yeah,
är ju för att, lite som jag skämtade där, han Emanuel, han skriver så här, jag tror inte på det du skriver, 100% av alla jag känner påstår sig slå index.
Yeah.
För att vad som händer nu, detta kommer kanske bara göra dig ännu mer förbannad.
Nej, det kanske inte.
Men då är det ju så att Avanza då har ju gjort en hashtag som heter då Mitt Avanza-år, där folk publicerar då skärmklipp på den här sidan hur mycket avkastning de har fått. Och jag roade mig att den 4 januari klockan 14.30 så gick jag igenom hela den här Mitt Avanza på Twitter.
Och så räknade jag ut genomsnitts- och medianavkastningen på de som hade postat. Okay. Mm. Och jag tycker det är lite roligt, för genomsnittsavkastningen var då 66% och medianavkastningen var 40,2%. Och detta blir ju liksom så himla typiskt. Detta är ungefär som liksom så här, sociala medier i andra sammanhang. Du vet, när man pratar om att ja, men alla är bara så smala och alla har så lyckliga äktenskap och alla är så vältränade och de bara sitter och dricker paraplydrinkar. Detta är ju liksom motsvarigheten inom finans. Tänker jag, för, och det är,
och det är ju bara vissa som publicerar det dessutom.
Ja, det är klart att det bara är vissa som publicerar. Har du plus 50 så publicerar du. Har du minus 50 så publicerar du inte.
Nej.
Och detta kommer ju liksom egentligen så som man pratar om välmående. Det är jävligt svårt att följa då finanstwitter här och må bra med sin egen avkastning.
Ja. Nej, jag blir inte arg, jag blir bara sorgsen över.
Alltså berätta.
Över sådana här Instagram smal och snygg fond liksom.
Ja. Nej, ja. Så detta
är sorgligt.
Så detta är ju liksom motsvarigheten liksom på ett skit. Men jag tänker ju så här, här är ju liksom min poäng till det här är att vad man måste hålla i åtanke när man tittar på det här, det är ju någonting som Abraham Wald beskrev under andra världskriget. Och Abraham Wald, känner du till Abraham Wald?
Alltså jag har ju läst någon mattebok där matematiker har hur man använder matematik i vardagen och hur den har använts tidigare. Jag misstänker att jag förstår vad detta kommer att handla om. Du har ett andra världskrig, ett krigsplan här.
Jag har en bild
där,
på...
där man kan se var det har blivit skjutet någonstans.
Exakt. Va? Så att vad som hände var ju att man ville ju förbättra planen under andra världskriget. De liksom bombplanen som flög över Tyskland.
Och det är de brittiska.
De brittiska eller amerikaner. Jag vet inte om man var amerikan eller britt. Det vet jag faktiskt inte. Men i alla fall, då gjorde man en schematisk bild på ett sånt här bombflygplan. Och sen så satte man in, liksom, så gjorde man liksom markeringar överallt var de här planen hade blivit träffade.
De som kom tillbaka.
De som kom tillbaka, ja. Mm. Och så såg man så här, shit, titta, de har blivit sönderskjutna på vingarna i mitten och liksom i slut, liksom på stjärtfenorna. Och så ville man liksom förstärka dem.
De partierna,
för det är där planen blir träffade som mest. Mm. Vilket är ju ganska logiskt. Eller hur?
Alltså så här, alltså vet man svaret på det här så är det direkt känner man så, vilka idioter vi är.
Ja, och vad du förstör mitt upplägg.
Ja, förlåt mig, men alla de planen som inte kom tillbaka,
ja, det är
de har
som
ju blivit skjutna någon annanstans.
Ja, det är de som är relevanta. Så att
och det var matematiker som kom fram till det, ja, så, att vi har inte alla planen framför oss. Ja. Liksom.
Gud vad kast detta blev här.
Nej, men, det blev det inte. Ja. Det är för en gångs skull har jag insatt i någonting som du tar upp. Då känner jag mig bushaka snart igen.
Ja.
Okej, okay. Nej, men så alla planer som inte kom tillbaka, det är ju de som är intresserade.
Ja, så tvärtom var det ju så här att när de tittade på den här bilden, de hade gjort alla kryssen, så var det ju det som var intressant, var ju där kryssen inte var. Mm. För det är uppenbarligen där de har blivit träffade, de andra planen, och
så
inte kommit tillbaka.
Så det här är så
tillbaka.
Briljant, jag läste inte hela den matteboken, detta var ju början. Och det är så briljant, för detta kan man använda i alla områden i livet.
Ja.
Det här, vad är det jag inte ser?
Ja, och detta kallas ju då för survivorship bias.
Mm.
Vad vi ser på Twitter är ju de som har överlevt. Mm. Vi ser inte det som man brukar kalla för den här tysta vittnenas kyrkogård. Vi ser inte alla de som har satsat på en aktie och där det har gått åt helvete. Vilket är mer sannolikt att det händer än att det inte händer. Så att, och tittar man på, vissa publicerar ju till och med vilka aktier de har, och då har de haft liksom så här nästan hela portföljen i en aktie. För man kan nämligen se, vissa har publicerat så här, vad är totalsumman i portföljen och vad har värdeökningen varit under året? Och då ser man så här, ja men denna aktien är förmodligen mer än 50% av deras portfölj. Mm. Och har 50% av sitt värde i en enda aktie, det är dumt. Hur man än vänder och vrider på det. Förutom om man då lyckas. Är du med? Men då har man ju liksom så här oddsen
man har haft tur liksom.
Ja. Så att jag brukar, liksom så här, det jag säger är så här, grattis till dig som har lyckats.
Men är det ett genuint grattis, ja, men det eller är det lite passiv-aggressivt?
Nej, men det är ju nu, varför ska jag, återigen, varför ska jag bråka med verkligheten? Och liksom det är väl, har de lyckats, så grattis, liksom. Och sen hålla väl medveten om att det finns ju detta som heter survivorship bias. Och här kan vi göra då ett återkoppling till avsnitt 123, tror jag att det är, där vi pratar om Morningstar och antalet stjärnor. Där man gjort mycket studier. Det är svårt att göra studier på småsparare, men det är ganska enkelt att göra studier på fonder. Och en fond är ju de facto en professionell småsparare. Alltså det är det man placerar i aktier, man har en portfölj, men man måste rapportera och man kan inte fuska med siffrorna och man kan inte bara skita i att inte lägga upp bilden på Twitter, utan man måste rapportera även de åren det har gått dåligt.
Mm.
Är ni med? Och då kan man läsa till exempel en slutsats, du kan läsa den första där.
Ja, en slutsats här. Of funds with a 5-star rating 3 years later, only 14% had performed at the 5-star level.
Mm. Och översätter vi det så 86% av alla 5-stjärniga fonder blir av med sin 5:e stjärna över en 10-årsperiod. Mm. Det vill säga till och med tre år senare, så har bara de som är bäst i år, 3 år senare är det bara 14% av dem som är kvar i toppen. Och jag skulle bli högst förvånad om ens de som publicerar på Twitter, om 14% av dem är kvar om 3 år och har samma portfölj. Är ni med?
Ja.
Och här kan man också säga, alltså, det är därför jag vill liksom inte framstå att liksom detta som du var inne på, att man är bitter eller inte, utan jag vill bara peka på liksom den andra sidan av det här myntet. Har du liksom 10 000 apor som ska singla slant, är ni med? Och de singlar slant, så första gången kommer ha krona, då kan vi sortera bort 5 000 av dem. En gång till 2 500, en gång till 1 250, en gång till 625, en gång till 300, 160, 80, 40. Liksom så här. Du vet, du kommer ha en apa som är grym på att singla krona.
Mm.
Är du med? Du vet, så här, den här apan har singlat krona 15 gånger i rad. Vad tror du den liksom 16:e singlingen kommer att bli? Du vet, så här, du vet, han har någonting med handen, så att du vet, när han singlar den här kronan, så du vet, det blir alltid krona. Men grejen är, vi har ju inte sett de andra liksom 9800 aporna som har försvunnit längs vägen.
Nej, men jag tycker det är sjukt hoppingivande med det här, att man inte har fått se hela bilden, för då är svaret annorlunda.
Ja, det är klart det är.
Jag tycker det är fint,
ja,
att det finns ett annorlunda svar än att någon är bättre än mig. Är du med?
Ja, sen finns det människor som är bättre än dig.
Absolut, men de är inte så himla många. Nej. Och de kanske jobbar heltid med.
Och det är inte ens det är någon garanti.
Nej.
För det där är också sådana här fallacy, att om vi bara lägger ner tid och sånt. Så det finns ju en studie, så här paradox of skill.
Mm.
Problemet är att när det blir, eftersom alla är så himla duktiga, så spelar ju inte skill någon roll längre.
Nej.
Än med, för alla har samma skill. Då, och vad blir det då som avgör? Ja, men då blir det ju tur. Men detta kallas the paradox of skill. Och sen är det också där intressant. Jag tror vi kommer göra ett avsnitt på det här i framtiden. Men ta till exempel en förvaltare och småspar idag. Är hästlängder bättre än småspar för 40 år sedan? Är ni med? Det är samma sak som du tog, detta har ju så mycket studier på detta i USA kring baseballspelare, för man har sjukt mycket statistik på baseballspelare.
Ja.
Och då säger man så här, ta en baseballspelare från 2020, sätt honom i en liga 1960. Han hade liksom sprungit runder kring alla. De är så sjukt mycket bättre idag än vad man var för. Problemet är att alla är så sjukt mycket bättre idag, så det spelar ingen roll att du är hästlängd bättre än vad de var på 40-talet. Förstår du? Mm. Så att idag blir det de andra effekterna, som tur börjar spela mycket mer roll när alla är lika duktiga. Sen är det ju liksom vissa saker som är som så här, att professionella förvaltare är bättre än småsparare. Är med? För att man har regler som man måste följa, man gör inte de här nybörjarmisstagen att man lägger allt i samma korg eller att man får panik när det sjunker etc. Institutioner är ofta bättre än småsparare, för att de har ett informationsövertag etc.
Så att, men det gäller att skilja på den som är bättre än mig. Är han eller hon bättre än mig på grund av tur? Eller är de bättre än mig baserat på liksom andra färdigheter? Och det är därför jag alltid pratar om så att investera för mig handlar om beslutsprocessen. Du och jag kan jämföra oss som investerare baserat på hur ser vår process fram tills vi tar ett beslut kring hur vi investerar våra pengar. Där kan vi jämföra oss. Men sen när det beslutet är fattat, då kan vi inte längre jämföra oss, för att då utfallet av ett beslut ligger utanför min kontroll. Mm. Och det misstaget jag ser väldigt många gör är att man blandar ihop beslutet med utfallet. Det vill säga att man säger så här, utfallet blev bra, då var det ett bra beslut. Utfallet blev dåligt, då var det ett dåligt beslut. Det vill säga, går jag plus 10%, då var det ett bra beslut. Går jag minus 10, så var det ett dåligt beslut. Men det är inte sant. Det kan fortfarande vara ett bra beslut trots att du går minus 10. Är du med? För att du kunde inte styra över den faktorn som gjorde att det blev minus 10. Mm. Precis som det blev vice versa.
Mm. Är du med? Och det... Ja, jag älskar det.
Ja,
och det gör att man har helt andra förutsättningar egentligen för att ta... Alltså att, eller vad ska man säga? Det känns inte så fruktansvärt personberoende.
Nej.
För det som händer.
Nej.
I och med att jag har haft en plan och sen gått enligt den planen.
Ja.
Alltså jag tror det är många som tar på sig det. Som att jag är en dålig investerare.
Ja, men det var så här, det var ju
för att det har gått dåligt en gång. Eller för att någonting inte gick som det skulle en gång.
Ja,
som och sen så kanske man ger upp.
Ja, som triceratops.
Mm.
Är du med? Och detta är så katastrof. Liksom för att då har man till exempel lyssnat på mig eller på någon annan som har en gedigen beslutsprocess. Är du med? Alltså så här, det är bara att gå in på forumet och kolla. Vi har en tråd där som heter Globala barnportföljen 2021. Vi har snart, tror jag, 80 inlägg, 100 inlägg på, där vi diskuterar för att komma fram till en portfölj på 3 fonder.
Mm.
Efter 80 inlägg så kommer vi fram till att en portfölj, en bra enkel portfölj består av typ 80% länsförsäkringar global, 10% tillväxtmarknadsfond, 10% Sverigefond. 80 inlägg för att komma fram till det. Med?
Vissa skulle ju tycka att det var för nördigt eller att ni inte har något bättre för er etc. Vad är det som har tagits 80 inlägg?
Den här beslutsprocessen.
Ja. Yeah.
Att komma fram till, varför har vi den fördelningen, varför den fördelningen, varför just de fonderna, varför just den kom andelen, etc. En gedigen beslutsprocess, välja den portföljen, kommer ge bäst odds enligt den tillgängliga forskning som finns.
Mm.
Är ni med?
Mm.
Någon som väljer den portföljen då, och så får man 3% avkastning.
Mm.
Och så går man in på Twitter och så ser man folk har 40% avkastning. Så det värsta som kan hända är att man överger sin process och så väljer man den där liksom Nasdaq-fonden eller liksom ny teknik eller Tesla eller någonting. Och sen så förlorar man pengar och sen slutar man spara.
Ja, för ingenting funkar.
För ingenting funkar.
Mm.
Och ofta då, liksom när man pratar med många så blir det så här, varför valde du den? Ja, för den har gått upp. Men det är ju ren slump, liksom, skulle jag säga. Och sen kommer folk protestera så, nej, men det är inte en slump. Titta liksom så här, teknikaktier. Ja, teknikaktier har gått upp de senaste 10 åren. Jag tror att de har gjort 600% versus breda börsen på 300% de senaste 10 åren. Absolut. Men låt oss titta på en annan 10-årsperiod. Tittar du på 10-årsperioden istället för att titta 2010 till 2020, titta på perioden 2000 till 2009, då har de backat 45% och den breda börsen gick minus 10.
Mm.
Är du med? Det går inte att förutsäga vad som kommer gå bra nästa år eller inte på det sättet. Och sen det andra som jag också liksom stör mig lite på, det är ju, alltså Nordnet Smart är ett exempel, fantastiskt exempel. Jag vet inte om vi tog upp detta i förra avsnittet, så du får
rätta. Jag känner igen Nordnet Smart.
Ja, det var ju så här, det var ju det som Nordnet satsade jättemycket marknadsföring på. Detta var smarta portföljer.
Mm.
Och vad som hände där var att de skulle ju anpassa sig. När marknaden faller så skulle de övervikta till liksom säkra tillgång så du alltid hade konstant risk. Det var liksom det som var Nordnet Smart. Nu hade, utifrån den strategin, så hade Nordnet Smart otur.
föråt, för det gick ner brant. Och när det har gått ner brant så identifierade då strategin så att det har gått ner brant. Vi måste skifta över till räntor. Och vad som hände sen var att marknaden gick brant upp och då satt man kvar med räntorna. Så du hade tappat i fallet och du missade uppgången.
Ja.
Är du med? Katastrof, liksom. På det sättet fick jättemycket skit i Dagens Industri, fick mycket skit internt. Så man mer eller mindre verkar lägga ner den här produkten. Men tänk om detta hade hänt istället. Coronakrisen 19 februari till 23 mars, det faller 30%. Och sen hade det fallit ytterligare 20%.
Mm. Vad hade då hade hänt? De suttit med...
Du vet så här, det enda vi hade hört talas om är Nordnet Smart.
Mm.
Är ni med? Vi hade liksom, de hade öst in marknadsföringspengar i det. Nu så blev de så här, de dog.
Mm.
Och nu kommer inte höra talas om Nordnet Smart liksom igen. Så, och det är detta som blir så, detta frustrerar ju mig. Att, och liksom det är samma problem för Lysa och Opti och alla de andra fondrobotarna. Vi jämförs ju alltid liksom, med, liksom så att vi har överlevt i 10 år spelar ingen roll, för vi kommer alltid varje enskilt år jämföras med den där teknikfonden eller den där Tesla-aktien eller den där småbolagsfonden eller det som råkade gå bra just det året.
Ja, ja, visst.
Liksom, och det är sjukt frustrerande.
Men får jag bara en parentes här med Nordnet Smart?
Ja.
Nu kommer jag inte ihåg hur snabbt det föll. För det var ett par dagar eller hur?
Ja, men mellan 19 topp till botten, 19 februari till 23 mars, 30 dagar.
Ja, för det är ändå rätt lång tid. Men kan de inte dra lärdom då av att Nordnet Smart måste ageras liksom snabbare eller det måste vara smartare? Jag vet inte. Det kanske bara är en kastprodukt. Liksom.
Nej, men det är inte en kastprodukt. Den strategin funkar inte. Nej, i den miljön.
I den miljön, men...
Ja. Hade det funkat annan miljö? Ja, säkert.
Mm.
Och därför återigen, det är kanske orättvist om man säger att det är kast, för det är inte en kastprodukt. Den funkade kast i den situationen som uppstod. I andra situationer hade den funkat bra, men då kommer du till problemet så här, hur ska jag välja en strategi? Jag vet ju inte vilka grejer som kommer komma framgent.
Nej.
Och därför behöver jag ju välja en strategi som tar höjd för allt.
Mm.
Och då är vi tillbaka på det där, köpa alla företag i hela världen. Mm. Liksom. Så att,
absolut.
Ja, så att det var mitt lilla brandtal här.
Ja, men det är bra.
Ja.
Vill du säga någonting mer?
Nej, men det finns massor av citat på det här. Sam Cell, en så här känd miljardär, han bara så här, the world is full of skeletons of people who believed they could get out before the bad event came.
Mm.
Liksom. Så att mitt råd...
Men varför tog du upp det citatet?
Ja, men det är ju detta med survivorship bias ju.
Ja, men det är fullt med skelett, men vi ser ju inte dem ju.
Nej.
Nej.
Precis. Mm. Så därför kastar han ljus på det. Så att, alltså så här, mitt, om jag skulle säga någonting, så skulle jag säga att du som har haft en teknikfond eller tjänat massor av pengar på Tesla eller de här, grattis. Och liksom så här, hämta hem den vinsten. Du vet så här, spekulera inte mer, men jag tror att det är ju lönlöst. Det är som bitcoin, liksom. Folk, man är ju liksom, det blir ju en grej till slut. Liksom. Och detta ger ju liksom upphov till, du kan läsa denna kommentaren i forumet. Nu har vi berört det,
nu ska men vi
jag kan
här.
Ändå läsa det.
Jag har nyligen köpt lite av ny teknik, men det är lekhinken för mig. Min pojkvän har i stort sett allt sitt sparande i den fonden. Han säger att han har koll varje dag och märker han att det går ner så säljer han och går in igen när det börjar gå upp. Jag tänker enligt Rika Tillsammans-filosofin att man inte kan tajma marknaden. Men jag har svårt att argumentera emot min pojkvän när han säger att han håller ju koll. Han sålde innan stora kraschen i mars och köpte in igen innan det hade gått upp för mycket. Men jag tänker att det bara är tur. För det hänger väl på dagar som man inte ska missa så bättre med indexfond att sitta lugnt i båten, eller?
Mm. Förstår du tvivlet? Förstår du hur sjukt
jag förstår detta. Jo, väldigt väl.
Förstår du hur
tänk
svårt...
vilka diskussioner man måste ha. Om man ger sig in i diskussionen ens. Jag tycker nästan att man ska det. Det finns ingen
idiot,
mening.
Nej, och hur idiotförklarad man blir.
Mm.
Så sitter man i en indexfond. Plus 3%.
Mm.
Du vet, Nasdaq gjorde plus 45.
Mm.
Den
jag
här...
sålde innan det gick ner.
Ja. Jag är så här. Jag skulle säga att det där är tur.
Mm.
Och är det inte tur... utan att det är skicklighet, då är så här, säg upp dig på ditt jobb och starta en fond. God damn it.
Nej, men alltså allvarligt talat. Alltså företag lägger ju miljarder på att få 0,1-0,2%.
Ja, men jag uppskattar denna kommentaren i forumet. Tack för att du
delade med dig.
Ja. Och du vet ju var vi står ju.
Ja. Mm. Så att här är det verkligen så här, stå kvar. Det är inte ett 100-meterslopp, det är ett maraton. Mm. Liksom. Och har du gjort vinster på nyteknik, hämta hem det. Hämta hem vinsten så att du får glädje av den. För återigen, du vet, procent är ju klut. Tesla plus 750%, är du med? Men minus 50%, det kommer att sudda ut 350% av den avkastningen.
Mm. Ja, så klurigt är det.
Ja. Mm. Så att det är ju många erfarna investerare. En som jag tycker är väldigt duktig är ju Ben Carlson. Han skriver en blogg som heter A Wealth of Common Sense. Och han hade en tweet som var väldigt rolig, tyckte jag. Han skrev så här: 84% av alla råd i sociala medier, alla investeringsråd i sociala medier detta året. Och så är det då en snubbe som står på en scen med massa av pengar runt sig. Så kan du läsa vad snubben säger.
Och det är på engelska då. Ja. Never stop buying lottery tickets, no matter what anyone tells you. I failed again and again, but I never gave up. I took extra jobs and poured the money into tickets. And here I am. Proof that if you put in the time, it pays off.
Vad tänker du?
Att det är fel. Fel, en effort på fel ställe.
Ja, och det där är ju survivorship bias. Är ni med? Det är klart att det kommer alltid vara någon som vinner på det där.
Men detta känns ju också som att de flesta människor ändå kan förstå att det är ju väldigt få som står där med vinsten.
Ja.
Hur mycket lotter man än köper liksom.
Ja, och vi är ju inte de, det var så här småsparguiden, det var ju de som myntade uttrycket så här aktielott.
Mm.
Liksom, i det där. Men detta kommer ju så här, återigen, du vet, de som hade behövt höra detta kommer aldrig höra detta. Mm. Liksom. Ja, och sen skriver han under så att du kan skriva så här:
Every inspirational speech by someone successful should have to start with a disclaimer about survivorship bias.
Mm. Så att jag tror att det är liksom väldigt, väldigt, väldigt viktigt att komma ihåg. Och detta är också ganska talande. Detta är ett citat. Warren Buffett blev ju intervjuad. Warren Buffett är en av de bättre investerarna man brukar prata om. Då frågar de så här: oroar du dig för att det ska komma en ny börsbubbla? Liksom. Ska jag läsa eller du?
Då svarar han: well, there will be one sometime. People start being interested in something because it's going up, not because they understand it or anything else. But the guy next door, who they know is dumber than they are, is getting rich and they aren't, he said. And their spouse is saying, can't you figure it out too? It's so contagious, so that it's permanent part of the system.
Mm.
Man säger att de som är dummare än jag blir rikare.
Ja, när grannen som man upplever är dummare än själv blir rikare.
Det är fruktansvärt. Jag tycker det är fruktansvärt. Och jag blir så förbannad över att detta händer. Ja. Nej.
Ja,
att de dummare människorna blir för mer framgångsrika. Men jag är 43 år gammal och jag har lärt mig att man kan, det är bara, denna människan har bara haft tur. Lyssna inte mer.
Ja.
Varken om det går bra eller dåligt för den människan.
Ja.
För att då kommer jag ju känna så skadeglädje när det väl går dåligt. Och det vill jag heller inte utsätta mig för.
Nej. Så tricket är så här, att återigen, att investera för mig, ett bättre sätt att investera än att mäta på avkastning är att mäta beslutsprocessen.
Mm.
Lyssna hur då det här går till. Och sen så tror jag att mycket att det handlar om att ställa sig de här frågorna. Liksom ställa sig frågorna själv eller till den andra. Så här, vad är strategin? Liksom så här, vad är tesen som den här investeringsstrategin bygger på? Liksom så här, vad är den teoretiska förklaringen till att detta funkar?
Mm.
Och sen stöds den här tesen av historisk data. Funkar den på andra börser? Funkar den för andra bolag? Eller var det verkligen bara så att detta var liksom tur? Och sen, hur vet jag att det här kommer funka i framtiden? Och då är det många som tänker så här liksom felaktigt. Så här, om jag bara köper det som har gått bra så kommer det fortsätta gå bra. Ja, det stämmer i en viss utsträckning. Men tittar man på långa studier som Morningstar har gjort, återigen, bara 14% av de fonderna som var bäst i år kommer vara bäst om 3 år.
Mm.
Det säger ju ändå något att man borde ifrågasätta då den här tesen som man har kring sin egen investeringsstrategi. Så att liksom så här, vad är strategin? Vad är tesen som strategin bygger på? Stöds tesen av historisk data? Stöds den på andra marknader, på andra företag, på andra tillgångsslag? Och hur vet jag att detta kommer funka i framtiden? Det är sjukt bra frågor att ställa sig. Och sen som vi var inne på, saker som har funkat i kanske denna tidsperioden, titta i andra tidsperioder, funkar det då? Och då kommer vi fram till exempel, ja, men ny teknik, det är inte säkert att det kommer funka. Det finns andra branscher, till exempel oljebranschen för 100 år sedan, jättestor. Eller liksom så här, så att man har sett detta uppgång och liksom fall.
Mm. Men ska vi tillägga att du glädjer dig att de som har bra pengar på teknikfonder. Och, nej, jag bara tänker att du är faktiskt genuint glad för de som har gjort pengar på ny teknik.
Ja, absolut.
Det är bara det där att man inte ska liksom stirra sig blind på att det är bara det som gäller nu, det är inget annat.
Ja, liksom. Men jag är så här, du hade dåliga odds, du vann på de oddsen, du har tjänat massa av pengar, grattis. Hämta hem de pengarna så du får njuta av dem. För så länge de inte är realiserade så är de inte realiserade.
Nej.
Så att jag menar att då är det ju så här, grattis, du fick ett bra skutt och du kanske har lagt basen för en framtida förmögenhet. Hämta hem de pengarna, lägg dem då i en indexfond eller lägg dem i det som ger bäst odds. Så att du inte blir ett av de där skeletten i garderoben. Utan att...
skelett i garderoben är något annat. Men de där tysta vittnenas kyrkogård. Ja.
Liksom. Mm. Och vill man liksom spekulera, gör det på ett ansvarigt sätt. Gör det i en
lekhink.
Att säga så här, okej, 80% av mitt kapital investerar jag så som jag får bäst odds på. Och sen har jag kanske 10-20% av mitt kapital där jag spekulerar. Där jag kan ta de här riskerna, där det inte gör så mycket om det går back 50%.
Mm.
Att liksom lägga, att ett ansvarigt sätt är till exempel att max 1-5% i en enskild investering. Undantaget fonder, för att en fond blir ju liksom, den sprider det i många andra investeringar. Så att genuint så kommer jag från en omtanke i det där, tänker jag. Så att, och sen så kommer jag också mycket från det som jag egentligen brinner mest för. Det är ju alla de som liksom investerar och som Alex då, eller som den här tjejen.
Ja, som har gjort det ganska bra.
Som gör rätt, men där, som inte har blivit belönad för att göra rätt detta året.
Mm.
Och då gäller det liksom att ha tryggheten i att nej, men detta är det som forskningen visar. Detta är det som ger bäst odds långsiktigt. Detta är det som vi kommer göra. Att jag liksom kommer vara i toppen på maratonloppet. Att jag inte är en av dem som kommer liksom så här öppna starkt och explodera.
Mm.
För att väldigt många exploderar liksom på det. Så att har du köpt Tesla och tjänat massor pengar, köp en Tesla. Då har du åtminstone en bil som du inte kommer att bli av med. Alltså förstår du vad jag menar?
Ja, ja, visst.
Bra. Mm. Det var väl egentligen det som jag tänkte att vi skulle prata om i dagens avsnitt.
Ja.
Är det någonting, vad tar du med dig?
Att det blev lite annorlunda när jag hade trott kanske. Det här, hur har 2020 gått? Vi pratade absolut om våra portföljer och så som jag hade trott. Men det blev bättre än vad jag hade tänkt mig.
Ja, så. Det var bra. Mm. Positivt. Mm. Grymt. Jag tänker väl egentligen att det också egentligen bara säga tack. Hälsa gärna på i vår Rika Tillsammans community på Patreon. Det är riketillsammans.se/medlem. Där har vi ju massa roligt. Vi ska precis börja starta upp året där vi har haft den här diskussionen vad ska vi göra detta året? Och det är så sjukt många bra förslag. Allt från att liksom, investeringar tillsammans med börstips, men också så här, ja men det finns ju sådana här forum på trä där man kan träffa en vän. Där man kan liksom träffa andra som är likasinnade och som också har det här investeringsintresset. Och vi kommer att fika tillsammans och liksom massa andra saker. Så det kan man ju kolla på om man är intresserad. Annars tänker jag nästa vecka kommer det bli en lista på de bästa fonderna 2021. Och därefter så blir det ombalansering, nya portföljerna och sen får vi se lite vad som händer i februari, tänker jag. Tack så hemskt mycket!
mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.